I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, du uppståndne och levande Gud. Du som är en konung överallt i himmelen och på jorden. Du som har upprättat ditt nåderike på jorden. Vi ber dig att du skulle öppna skrifterna för oss. Ja, vi ber dig, helige Ande, att vi skulle få se ordets ljus, att våra hjärtan skulle få upplysas av det himmelska ljuset från ditt ord, från dig själv, Jesus. Amen. Jag ska läsa från Markus evangeliets 8:e kapitel. Och jag ska börja, och även från det 9:e kapitlet, och jag ska börja med den 38:e versen där i kapitel 8. Markus 8:38. Den som skäms för mig och för mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också människosonen skämmas när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Jesus sa till dem: amen, säger jag er, några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de ser att Guds rike har kommit i makt. 6 dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus: Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var det. Då kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och ur molnet hördes en röst: denne är min son, den älskade, lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig omkring såg de inte längre någon utom Jesus alena. På vägen ner från berget sa han åt dem att inte berätta vad de hade sett förrän människosonen uppstått från de döda. De tog fasta på det ordet och talade med varandra om vad som menades med att uppstå från de döda. De frågade honom: varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han sa till dem: Elia kommer visserligen först och återupprättar allt. Men hur kan det då vara skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har verkligen kommit, och det gjorde med honom som det ville, som det är skrivet om honom. Ja, Herre, inskriv du dessa ord i våra hjärtan. Amen. I detta ordet är det sanna ljuset, den enda sanningen som kan göra människan fri. Det är i ordet. Och Jesus varnar för att undertrycka det här ordet. Han säger att den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom ska också människosonen skämmas när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Frågan till dig idag är: hur förhåller du dig till Guds ord? Det är helt livsavgörande hur du ställer dig till det här ordet. För i ordet är ljuset. Ingen annanstans finns det himmelska ljuset än i ordet. Jesus säger: Guds ord är sanningen. Och där sanningen är, där är ljuset, i Guds ord. Och han säger också att det ord som han har talat, det är ande och det är liv. Jag, säger Jesus, har det eviga livets ord. Det rör sig alltså om det eviga livets ord. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Det handlar om en seger över döden. Uppståndelse från de döda. Ingenting mindre. Det handlar om en frälsning ifrån förtappelse. Ingenting mindre. Och Jesus varnar för att undertrycka, sätta sig över detta ordet. Att sätta sig över ordet, mästra ordet, trycka dig under sig. Det är vad Guds ord varnar för. För vi läser att Paulus säger i Romarbrevets början att Guds vrede, säger han, uppenbaras från himlen över människor som undertrycker sanningen. Den som ställer sig över ordet och undertrycker sanningen, den människan är under Guds vrede. Och det är detta som Jesus varnar oss för. Hur lyssnar du till Guds ord? Lyssnar du som till den enda sanningen som har uppenbarats ifrån himmelen, ifrån den Gud som har skapat allting och uppehåller allting, han som är helig och rättfärdig, god och barmhärtig, den enda sanne Guden och den enda sanningen? Lyssnar du till Guds ord på det sättet att det är han som talar? Läser du Guds ord på det sättet? Umgås du med Guds ord på det sättet? Du ska frukta Gud och eljest ingen. Det är ordet från himmelen. Hur närmar du dig Guds ord? Och det gäller din själs salighet. Och du må icke vara en av dem i vår tid som upplöser det här ordet och undertrycker ordet. Det som nu brer ut sig i alla våra nordiska länder, att man fruktar icke Gud och sanningen och är under Guds vrede. Hur mycket man än bekänner Kristi namn, så är man under Guds vrede och man undertrycker ordet. Och det står att när Jesus kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna, då ska han skämmas, står det, för den människan. Människan blir då under vreden. Det är det ohyggliga allvaret på slutet. För då uppenbaras priset. Då uppenbaras vreden. När han kommer i sin härlighet med de heliga änglarna. Och därför må du höra Guds ord. gärna läsa det, lära det, såsom det enda sanna ljuset som kan upplysa mörkret och ge dig hjälp mot den eviga döden. Och Jesus säger till sina lärjungar att i ordet är löftet och makten. Och det står att han strax före de gick upp till berget, så hade han, det står tydligt och klart, att Jesus började undervisa om att människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och att han måste dödas och uppstå efter 3 dagar. Så står det rakt på sak, talade han om detta. Det handlar alltså om ingenting mindre än det dödas uppståndelse och det eviga livet som Jesus talar om. Och han säger till lärjungarna som följer honom efter att några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de ser att Guds rike har kommit i makt. Eller som det står på grundtexten, dynamei, i kraft. Och det är uppståndelsen från de döda. Där kommer Guds rike i kraft, i makt. Och det är uppståndelsens härlighet som Gud har utlovat i Gamla testamentet. Det skulle få se Guds rike komma i kraft. Och vi läser hos profeten Jesaja om detta som var utlovat, att det skulle få se. Och det är Jesaja 35, vers 2, står det. Där läser vi följande. Det ska få se, säger Jesaja, Herrens härlighet, vår Guds majestät. Det är härligheten från Gud, uppståndelsen från de döda. Och Jesaja skriver också i det 40:e kapitlet om dessa löften som Jesus går för att fullborda för världen. Kapitel 40, vers 5. Herrens härlighet skall uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Det är uppståndelsen, det är hans kommande i härlighet. Alla ska se, alla knän ska böjas i Jesu namn. Och i kapitel 52 hos Jesaja, vers 8, läser vi också om dessa löften. Kapitel 52, vers 8. Hör, dina väktare ropar med hög röst, de jublar alla, ty de ska med egna ögon få se, står det, Herren vända tillbaka till Sion, uppstånden ifrån de döda. Döden kunde icke behålla honom, sann Gud och sann människa. Och vi ser också i Romarbrevet om att Paulus tar upp om denna uppståndelsens härlighet. I det Romarbrevet 1, vers 4, ser vi redan anslaget i Jesu Kristi lära. I Romarbrevet har vi Jesu Kristi lära, den som är uppenbarad av Jesus själv för aposteln. Och vi läser om detta evangelium. Det står evangeliet i vers 3 om hans son, som efter till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt. Och så står det och som genom helighetens ande blev med kraft, det samma ord som kommer igen, dynamei, bevisad vara Guds son alltifrån uppståndelsen från de döda. Evangelium om Jesus Kristus. Och det är det som står i Romarbrevets första kapitel, 16:e vers, om denna uppståndelsekraft som är rättfärdigheten från Gud i uppståndelsen från de döda hos Jesus. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft, alltså en dynamis, uppståndelsens kraft, som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Och det handlar om den rättfärdighet som kommer från Gud, Guds rättfärdighet, som uppenbaras i evangelium av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och det är denna rättfärdighet som evangelisterna skulle vittna om. Och det var därför att Jesus förde dem upp på berget, för att de skulle bli vittnen om Herren, vår rättfärdighet, som det står i Jeremia 23:5-6. Därför tar han dem upp på berget, för att de skulle vittna, nämligen om detta ordet, ljuset. Det är därför han visar sig i sin härlighet för sina lärjungar. De skulle vittna, han skulle ge sin rättfärdighet i den levande tron, uppstånden från de döda. När evangelium gavs av Jesus, han förehöll den deras hjärtans otro. Tag den helige ande, och syndernas förlåtelse når in i hjärtat på lärjungarna, Jesu Kristi egen rättfärdighet. Det är detta de skulle vittna om för oss. Ordet, ljuset i ordet. Det du ser här på berget, åskådligt inför dina ögon, när Jesus börjar lysa, då är det ordet du ska se. Det som predikas om Jesu död för våra synder och uppståndelse till vår rättfärdiggörelse. Det är detta ordet som befästs i denna text. De skulle vittna. Därför fick de se. Och du får nu höra detta vittnesmål om ordet. Ordet förhärligas. Det börjar lysa. Han för dem upp på det höga berget, och han förvandlas. Nu ska du se hur det här ordet börjar lysa. Det här ordet börjar lysa. Det är Jesus som börjar lysa. Han förvandlades inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder. Det är det oskapade ljuset ifrån himmelen, som det heter på grekiska, det doxa. Det är ljuset ifrån Gud, Guds eget väsen, som börjar lysa. Det är rättfärdigheten från Gud som visar sig. Och det är den härlighet som övergår allt förstånd. Det är Guds eget väsen i ordet som är uppenbarat. Och där visar sig hur allt pekar mot detta centrum, Jesus. Och vi läser också om att han var utlovad i det gamla testamentet. Och där har vi också Romarbrevets anslaget i Jesu Kristi lära. Romarbrevet 3:21. I Romarbrevet 3:21. Där vi ser på berget Mose och profeterna som upprättar i kraft Guds lag, som vi hörde om här alldeles nyligen. Nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Och vi ser hur det himmelska ljuset, när det kommer mot den naturliga människan, så skapar det förskräckelse. Det är människan blir i sin ande slagen av fruktan. Står på grekiska, de blev mycket rädda inför den himmelska härligheten. Och det är den naturliga fallna människans reaktion inför mötet med den helige Gudens härlighet. Och det är otrons frukt som kommer över människan, Guds fruktan, när människan blir väckt i sin ande. Och det är detta som måste ske i människan. Guds fruktan måste uppväckas. Och vi hörde det predikas tidigare hur Elia måste tala. Komma först och återupprätta allt, står det ju här. Och lärjungarna kunde inte begripa. Varför säger de skriftlärda att Elias först måste komma? Jo, som vi hörde, lagen måste upprättas, restaureras och föras till sin spets, så att människan blir ställd i sin ande. För där i anden det sitter på människan och hjärtat, där sitter arvsynden. Och det var det vi hörde. Där är ormens huvud. Det var det också vi hörde sist, skulle då Gud ha sagt. Och det är själva roten i alltihopa. Och det handlar just om Guds ord, förhållande till Guds ord, skulle Gud ha sagt. Och det är otrons synd i hjärtat, själva roten i synden och arvsynden. Och Luther säger i företalet till Romarbrevet: otron, det är syndens rot, saft och kraft, säger han, i människohjärtat. Han säger att det är ormens huvud, okrossat i människohjärtat. Därur flödar alla synder. Och det är detta som Kristus uppstånden ifrån de döda, när den levande tron genom den helige ande ges, synden blir förlåten och Kristi rättfärdighet tillräknad av nåd. Och trons under sker i en människa genom den helige ande. Då krossas ormens huvud i hjärtat. Han som blev besegrad på Golgata. Men hur kan det då stå vara skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Människan måste bli upplyst av Guds ande och ord. Ställföreträdaren måste dö på korset. Han måste besegras, djävulen som håller människan i sitt grepp. Och vi hörde också, lagen måste fullbordas, för en måste göra det för alla. Och synden, straffet måste utgå, priset måste betalas, lagens krav måste uppfyllas, djävulens grepp måste släppa och han måste krossas. Och så sker också på Golgata. Allt är fullbordat. Hur kan det vara skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad. Och det förstår människan när hon har blivit upplyst av Guds ande i sitt hjärta. Då förstår hon att jag måste ha någon som utför verket inför den helige guden. Och jag måste få hjälp från ovan och bedja om den helige ande, att tron ska bli levande i mitt hjärta och upprättas till rättfärdighet. Kristus uppstå i mitt hjärta till liv, att jag får tro på Jesus alena. Och det är han som måste börja lysa. Och människan vänds från sitt mörker, från sitt tvivel och sin otro, till att se Jesus alena, ordets lyskraft. Lyssna till honom, och det är faders rösten ifrån himmelen som vittnar. Ur molnet hördes en röst: den är min son, den älskade, lyssna till honom. Och plötsligt när det såg sig omkring, såg det inte längre någon utom Jesus alena. Det är ordets lyskraft som måste upprättas, att det börjar lysa för människans hjärta. Och Gud har ett arbete med oss stackars människor, ett långt arbete, att vända oss bort från den här världen, vårt eget, alla våra bekymmer, vårt avklädande, lidandet. Gud använder alla dessa verk för att ordet ska börja lysa. Det är ett under när ordet börjar, Guds löften i ordet börjar lysa. Du ska tacka Gud för dina lidanden, dina prövningar, din hemlöshet i världen. Allt som tränger dig, därför Gud tränger dig in i ordet. Och du kan kretsa hur länge som helst kring dina bekymmer, din hemlöshet, dina problem, kring allt vad du vill. Det finns ingen lösning. Kring din skuld, det finns ingen lösning. Försöker du bygga hyddor här i världen, som evangelisterna här försökte, komma på undanflykter, det finns ingen lösning. Lösningen är i ordet, genom tron. Och det är befrielsen, mina vänner. Men vilket arbete Gud har med oss, att föra oss till att löftena börjar lysa för oss, bort från oss själva. Det är det som är metanoia, sinnesändring, bort från den här världen, det egna. Död med Kristus, uppstånden med honom i ordet. Ordets löften, rättfärdigheten från Gud börjar lysa för mig. Korset börjar lysa. Kristus blir uppstånden i den här, i mitt hjärta och i verkligheten. Och det är detta nu, detta ordet som Petrus och Johannes lägger fast. Och det är viktigt att detta blir inskärpt. Och vi ser hur ordet självt inskärper i första Johannesbrevet 1:1-4. Just detta vittnesbördet ifrån Johannes och Petrus. Första Johannes 1:4. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett. Nu ska du lyssna till hur de inskärper detta ordet, vittnesbördet om detta ordet från himmelen, från Fadern, Faders rösten som talar i detta ordet genom Sonen. Vi har hört det, och det betyder exakt vad det står, rent och klart. Vi har hört det vi med egna ögon har sett. Det här är inga symboler. Det är rent, det är klart, det är begripligt för var och en som sitter här. Det vi skådade med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Det eviga livets ord är vittnesbördet i denna skrift, i ordet. Och han säger att det är livet som uppenbaras. Han återkommer, vi har sett det, vi vittnar om det, och vi förkunnar det för er. Det som var hos Fadern och uppenbarades för oss, det eviga livet, det vi har sett och hört. Hör ni hur han upprepar och upprepar och inskärper auktoriteten ifrån Gud i ordet. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss genom det levande ordet, vittnesbördet, syndernas förlåtelse, rättfärdigheten från Gud som tillräknas, som vi hörde. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus, livet i Gud. Och detta skriver vi. Varför är han så angelägen? Jo, för att vår glädje, står det, ska vara fullkomlig. Rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande, uppstånden ifrån de döda. Och Luther säger om Jesus, när han är uppstånden ifrån de döda, ren, säger han, skön och glad. Och det är den levande tron som hör vittnesbördet från lärjungarna om hans ordets härlighet, om hans segerrika uppståndelse från de döda, och som får andens vittnesbörd, delaktighet genom tron, glädje, fullkomlighet. Och då är det stora undret för tron, detta saliga byte. I det ligger glädjen. Hans rättfärdighet, hela hans verk och person tillräknas. Och då är det förunderligt när Luther säger det, vi ser när vi hör honom uppstånden från de döda. Han står där, ren, skön, glad. Jag ser min renhet, min skönhet, min glädje. En oerhörd kraft i detta vittnesbördet. När mitt hjärta vittnar emot mig, den ogudaktige som står här, den förtappade, så vittnar ordet om härligheten på berget. Kläder vitare än snö, rättfärdigheten från Gud. Och den troende själen hör uppstånden från de döda, härligheten på berget, för evigt min. Och det vill jag lämna över till trons ande här. Du ska se Jesus uppstånden från de döda, rättfärdigheten från Gud. Du ska i andan om gå rakt mot det som ditt mörker och se på ljuset. Men vilket arbete för Gud att åter och åter vända människan till härligheten på berget, uppståndelsens härliga ljus, metanoia, bort från mitt eget. Hela tiden går budskapet: där är ljuset, det ska du se. Och så kommer anden, vår svaghet, till hjälp. För det är ett löfte i Bibeln mot alla bedrövelser, mot all sorg över synden, allt lidande i den här världen. Och så ser du upp mot det himmelska hemmet. Min blick till helga berget går, en gång allt förklarat står. Och så kommer anden, vår svaghet, till hjälp. Han är uppstånden ifrån de döda. Och Petrus vittnar om detta mäktiga verket i sitt första brev, det 16:e till första, andra brevet, första kapitlet, 16:e till 19:e vers, där han också inskärper detta om att han förkunnade: vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt. Det är samma ord, det är dynamin, det är makt, kraft och styrka som vi fann i Romarbrevet. Det är uppståndelsens verklighet, rättfärdigheten från Gud det är frågan om. Det är detta han förkunnar, segern på Golgata. Och Henrik Schartow säger hur avgörande denna seger är för tron. Jesus seger över djävulen, döden, synden. Han går segrande till helvetet, står upp segrande och går segrande in till Faderns högra sida och sätter sig för att mana gott för oss. Och därför är det avgörande för tron att det förkunnas Jesu Kristi makt, att Guds folk som har tron lyfts upp i andan, upp från de döda, för att se Jesus uppstånden, ren, skön, glad. Och där har du förklaringen till att lärjungarna, när Jesus går från himmelsfärdsberget in till Fadern i det fördolda, de var glada. Du sitter väl, du är väl i den himmelska härligheten med Jesus idag. Guds rike är invärtes i era hjärtan genom tron. Den tron bor väl i ditt hjärta, att du genom Jesus redan idag är i Guds rike, så att du kan få se honom komma i härlighet och bli förvandlad i ett nu. Och Petrus säger att det är den upphöjda härligheten som han sitter i, och som Guds barn sitter i tron redan nu. Redan nu, ännu icke. Och så står det att han hörde rösten ifrån himmelen. Och så kommer det här återigen, hur det verkligen, så att säga, nitas fast. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. De har sett, mina vänner, de har sett detta ordet. Nu vittnar de för oss idag. Och hur, och ni gör rätt i att hålla er till detta ord från himmelen. Ljuset är här. Och vänta dig inte ljus någon annanstans. Vänta dig aldrig ljus i världen. Vänta dig aldrig ljus från dig själv. Det är ständigt att vända sig bort från sig själv till ljuset. Och om du är en lycklig människa som får genom tron denna hemlighet förklarad. Och jag hörde en bibelskolerektor säga, som var rektor på en skola i Danmark. Han sa när eleverna kom in till honom och hade bekymmer, Han sa, då tar jag fram skriften och så börjar jag visa på vad som står skrivet. Och då slocknar deras ansikten. Var det bara det? När ansiktet börjar lysa, där ordet. Här ingen hjälp, där ingen hjälp. Inte syssla med mig själv. Det är ordet. Så är det och så förblir det. Ni gör väl rätt i att hålla er till det, som till ett ljus som lyser på en mörk plats. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt med det, står det skrivet. Och Petrus betygar ju själv i sitt första brev, där han säger om denna härliga uppståndelse, att han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda har fött oss på nytt till ett levande hopp, säger han. Första Petrus brevet, första kapitlet, tredje versen. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt, här har du återordet, uppståndelsens kraft, makten ifrån Gud, i kraft av vad Jesus har uppfyllt lagen, tagit lagens förbannelse, fullgjort allt, blivit rättfärdigheten från Gud, blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläder därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Genom tron bevarade. Här vandrar vi i tro, icke i åskådning. Genom tron alena till himmelen. Han är död för våra synder och uppstånden till vår rättfärdiggörelse. Måtte du hålla dig till detta ordet, så att det får börja lysa och du kommer in i tron och trons övning. Åter och åter vända, gå in och beta. Åter och åter gå in och beta. Så arbetar Gud med oss, klär av oss, gör oss fattiga i anden. Här ordet, sakramenten, den kristna gemenskapen, så må du hålla dig till Jesus alena. Amen, låt oss bedja. Vi tackar dig, käre himmelske far, för ditt ord. Vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Vi tackar dig för den rättfärdighet som du tillräknar det troende hjärtat. Och vi ber, Herre, att ännu tro skulle födas på jorden. Levande tro som ser dig uppstånden och levande och räknar sitt eget för intet och ditt för allt, och som gläder sig i ditt och i ditt ord. Ja, Herre, du är vår glädje. Amen.